Hej, jag heter Marcus Vilhelmsson och är chefredaktör på Vi. Kanske du som lyssnar på det här redan prenumerant på Vi, men om inte så vill jag bara helt kort berätta om oss. Vår ambition är att leverera journalistik av hög kvalitet månad för månad i vårt magasin och dagligen på vi.se. Vi samarbetar med de bästa skribenterna och fotograferna i Sverige. Och jag vill nämna några saker som vi har publicerat nu under våren. Vi har under ett år följt 15-åriga Denise i en förort i Stockholm och hur hon parerar en gängkriminalitet som påverkar varje steg i hennes vardag och många av hennes vänner för den delen. Reportaget har vunnit priser och bilderna togs av Meli Pettersson i Laffy som nyligen utsågs till årets fotograf. Vi har också låtit Augustprisvinnande författaren Lydia Sandgren porträttera Inna Lundström som är ute på ståuppturné just nu. Och vi har följt Dramatenchefen Mattias Andersson till Tyskland där han avslöjade att han funderar på att hoppa av sitt uppdrag på grund av de ekonomiska neddragningar som drabbar Nationalteatern. Och vi har porträtterat konstnären Lena Kronqvist som helt blind förberedde sig för en utställning som kan bli hennes sista. Och du har också kunnat möta våra återkommande krönikörer Johan Norberg och Anna-Charlotta Gunnarsson. Vi har förstås också massor av intressant läsning på gång framöver. Martin Schibbye har under 6 turbulenta månader följt Greta Thunberg och Fridays for Future och jag kan lova att det här ger en bild av henne och av rörelsen som du inte har sett tidigare. Och vi kommer också att publicera den gripande brevväxlingen mellan Evert Taube och hans dotter Elinor som under sitt liv förde en kamp med depressioner och ekonomiska problem. Och det var hon som pappa sjöng om i brevet från Lillan. Missa inte det här och mycket annat. Om du inte redan är prenumerant så har vi nu ett tidsbegränsat erbjudande om 4 nummer av tidningen för 259 kronor. Gå in på vimedia.se/podd24. Alltså vimedia.se/podd24.
Ja, välkomna kära lyssnare till Vi-podden. Det är Eurovision-vecka och på lördag är det final i Malmö. Men det har ju hänt mycket i världen sedan Loreen kammade hem segern för Sverige med låten Tattoo för ett år sedan. Och det har även påverkat evenemanget och feststämningen. Och det och mycket mer ska vi prata om nu med vårt proffs på populärkultur och vår krönikör, viskrönikör Anna-Charlotta Gunnarsson. Välkommen till podden.
Tack så mycket.
Ja, men innan vi går in på det senaste så måste jag ju fråga, vad har du för relation till Eurovision?
Ja, den är ju väldigt lång och kärleksfull. Jag upptäckte ju tävlingen när jag var 8 år och såg Marie Myriam vinna med L'Oiseau et l'Enfant på 70-talet och blev helt hänförd av uttrycket och att jag aldrig hade upplevt den där tävlingsnerven i samband med musik. Det var första gången jag liksom förstod vad det här gick ut på och sen blev jag helt fast och har följt tävlingen med stort intresse. Och under en lång period så kände jag mig ganska ensam om det, men sen i takt med att den har blivit så stor och själv svält åt alla håll och kanter så har jag också lärt känna fler och fler människor och nu är jag ju helt insyltad i det här ämnet året om med kompisar och sådär. Jag har ju suttit i internationella juryn för Sverige ett par gånger och ja, men varje år så ses vi ett gäng och går igenom alla bidrag och röstar under högtidliga former och sånt där. Så att den är väldigt betydelsefull den här. Och jag är ofta ute och dansar till slager och så också.
Ja, vad härligt, det är verkligen ett helt liv med Eurovision. Och jag vet ju att du ska till Malmö nu. Men för 2 år sedan så skrev du en artikel för Vi med rubriken 10 ögonblick då Eurovision blivit storpolitik och gick igenom olika skandaler. Och även i år så är ju storpolitik på agendan kan man säga, för att Israel är ju med och det har mötts av massiva protester minst sagt. Vi kanske bara ska ta det från början, för Israel ligger ju inte i Europa. Varför är de med i Eurovision Song Contest?
Ja, det är väldigt många som undrar varje år och den enkla förklaringen är att landet är med då i EBU, den här europeiska radio- och tv-unionen. Och det är jättemånga länder som är med där. Vatikanstaten till exempel, Marocko, Tunisien och så vidare. Men Israel har varit med sedan 73. Och man kan ju säga att konflikten mellan Israel och Palestina har märkts i tävlingen sedan dess. Det enda landet som vi kan säga är från arabvärlden så är det ju Marocko som är en gång 1980 med Bitaka Tob, heter den låten. Det gick inte så bra, så det kan också vara en anledning till att de aldrig dök upp igen. Kommer typ näst sist eller något sånt där. Så att det är ju liksom politiskt bara att Israel är med för många. Och det har ju också varit, de har skickat jättebra låtar. Men för många andra länder har det ju då inneburit att man till exempel har brutit sändningen när det står klart att det är Israel som vinner. Och man säger att ett annat land vinner och så här saker. Så att ja, det har alltid satt sina spår.
Ja, och det som hänt nu då, de här protesterna, det bottnar ju såklart i det som först hände den 7 oktober förra året när Hamas genomförde en terrorattack mot Israel och den dödade ju 1200 israeler och de tog 200 personer som gisslan. Och sen dess har ju Israel gått till motattack mot Gaza och civilbefolkningen där har ju drabbats hårt och tiotusentals har dött. Och det här är ju såklart jobbigt för EBU, Europeiska Radio- och TV-unionen, som håller den här tävlingen. De säger ju hela tiden att det inte ska vara ett politiskt evenemang. Men vad är det de menar då att Eurovision ska stå för?
Från början är det ju en tanke om fred och gemenskap via underhållning. Det är därför den här tävlingen finns. Den startades ju i mitten av 50-talet. I efterdyningarna av andra världskriget, för att man ville ha en kväll där alla skulle liksom hålla sams och vi skulle glömma det politiska och så. Och därför tror jag att det lever ju kvar i stadgarna också att det ska vara opolitiskt. Men det har ju aldrig varit. Det har ju varit bojkotter och protester och banderoller ända sedan starten. Och det är bara det att varje tid har sina bekymmer så att säga, och vissa bekymmer lever kvar, andra försvinner, men det som är viktigt att komma ihåg är att det alltid har speglats i låtval, artistval, vilka som faktiskt inte har dykt upp och så vidare. Så tävlingen är ju definitivt politisk, men det är ju lättare kanske att hävda det när det inte blir sån här in your face grejer, när man verkligen, verkligen måste ta ställning till om länder får vara med eller inte. Och det har ju blivit mycket mer så nu, att man faktiskt hamnar i skottgluggen, tycker jag.
Ja, det har de ju verkligen gjort i år, och det är ju väldigt många som har engagerat sig, och det är protester och så, också på plats i Malmö. Varför tror du att just Eurovision har hamnat i skottgluggen så mycket? Varför engagerar sig så många just kring tävlingen?
Ja, men det blir ju en symbolfråga, tror jag, väldigt mycket. För att det är något som syns och hörs och ska vara så glatt och härligt. Och då tror jag att man kan provoceras väldigt mycket av att det känns så ytligt att det bara är att stänga ner. Liksom. Det är ju naturligtvis symboliskt. Det är ju precis som fotbolls-VM eller vad som helst. Allt är symboler och allt är politiskt om man vill. Men sen är det många som reagerar på att det alltid nästan är kultur- och sportvärlden som ska vara de som drar en lans och går i bräschen för att stå upp för saker, medan man kanske glömmer bort nästan politiker och företag som köper och säljer under ytan. Att det är de som faktiskt har makt på riktigt. Makt och påverka har vi alla, men makt på riktigt, de går under radarn, och det... Det kan jag tycka är ett problem. Det är ju också en tävling som engagerar väldigt många människor inom till exempel HBTQI-världen. Det är också en tävling som uppmärksammar musik från delar av Europa som många aldrig lyssnar på. De flesta av oss hör aldrig musik från Albanien eller Georgien eller Armenien annars. Så har man den här enda veckan på året när det faktiskt kommer nya språk, nya folkmusikyttringar och instrument och så vidare. Och det är ju egentligen jävligt viktigt. Så det är ju inte, för mig är det inte helt lätt att bestämma mig, så att säga.
Israel då, från deras håll, så de har ju ändrat låttiteln från October Rain, som hade tydliga, refererade då till det som hände 7 oktober. Nu heter låten Hurricane, och de har också ändrat texten. Trots det här då, så har det varit väldiga påtryckningar på dels artister som är med i tävlingen och i olika arrangemang runt i Malmö. Och flera har också dragit sig ur. Kan du minnas, det finns ju många tillfällen när Eurovision det har varit stökigt kring Eurovision tidigare också såklart. Kan du ge några andra exempel när det har bränt till så att säga?
Ja, alltså när det hölls i Azerbaijan då, i Baku till exempel, så var det ju oerhört mycket märkliga saker som hände. Bland annat så byggde man ju i princip upp hela city som någon slags kulissvärld med låtsas skyskraper som inte hade någon innandöme, och man hyrde in taxibilar från London eller köpte in dem och gjorde om dem till någon slags inhemska luxuösa bilar som fraktade runt och gästerna från andra länder, och allt var ju i princip en chimär. När folk kom tillbaka till den här arenan efter en massa månader, jag pratade med en person som var där då och klev in där, då hade allt lämnats på dagen som det såg ut efter finalen. Så det sprang råttor omkring i gamla matrester och kladd och smuts, och det var helt, alltså som en spökstad där inne. Och jag menar, när det hölls i Moskva, då var det väl liksom militärpolis ute på gatorna hela tiden. Och det märks ju överallt där det är inte helt lugnt så att säga, när man kommer dit som och ska bevaka tävlingen till exempel. Men jag menar, när det hölls i Spanien 69 så var det ju också jättemycket protester. Då skulle ju Pekka Langer åka ner och kommentera för Sverige, men han ställde in. Och det är ju för att det var Franco som styrde landet då. Det var ju inte alls självklart att man skulle åka dit. Jag menar, vi har ju haft diktaturer i Sydeuropa som inte bara har varit vänster, utan vi har ju haft också, jag menar, Grekland, Portugal, Spanien var ju högerdiktaturer. Och det påverkade ju tävlingen på den tiden också. Så att jag tänker att så här kommer det vara.
Mm. Även i relativt i närtid, Ukraina, Ryssland, där har det ju också varit väldigt mycket skriverier och protester, och Ryssland uteslöts ju 2022 var det väl, va?
Ja, precis. Det är ju det som är intressant, att de faktiskt uteslöts då. Ukraina har ju verkligen märkts av i Eurovision. Jag skulle säga att de verkligen har fått svårt ord, men användning av den här tävlingen, eftersom man har vunnit så många gånger också och gjort bidrag som folk är väldigt berörda av. Jag menar, när Ruslana vann till exempel då 2004, så var det ju en symbol för orangea revolutionen, hela den där låten och efterspelet. Och sen så vann Jamala med 1944, som var en direkt kommentar till liksom krimtatarnas situation. Och sen vann ju då Kalush Orkestra för några år sedan, och då var ju det också en jättetydlig politisk låt egentligen. Det har ju varit många låtar som har handlat om Putin och sådär också, från andra olika länder, några som har strukits och så, men det roligaste exemplet, rolig om man kan använda det ordet, är ju Dancing Lasha Tumbai, som Verka Serdutska framförde, alltså 2007 var det väl, där hon sjunger på låtsas språk, men de flesta som kan någonting om Ukrainas inställning till Ryssland hör ju att texten egentligen går "We want Russia goodbye". Så att det är liksom, det finns så mycket saker i låtarna som kan svischa över huvudet på en om man inte är insatt. Så, och det är det jag tycker är kul med den här tävlingen. Mm. Och spännande.
Att den överraskar.
Mm. Mm. Ja, men att man lär sig någonting också om samtiden. Det är så mycket historia i den som den är verkligen kulturbärande och historiebärande. Den har funnits nu i snart 40 år, och den är ju superintressant att gräva ner sig i om man vill veta något om Europas historia med omnejd.
Mm. Och det kan man ju göra om man läser din artikel "När Eurovision har blivit storpolitik". Den hittar du på vi.se, och där finns massa annat som du också har skrivit. Men om man också bara blickar framåt lite nu då mot Eurovision-veckan, vad hoppas du på inför den här veckan?
Jag hoppas att de som höjer sin röst gör det på demokratiskt vis. Och så hoppas jag att det blir sjukt jävla kul och bra musik och att folk kommer samman också över gränser, för det är det som är meningen. Och kan vi hålla den fanan högt så har vi trots allt ett hopp. Och det är något vi behöver, skulle jag säga, mer än någonting annat just nu.
Det håller jag verkligen med om. Tusen tack, Anna-Charlotte Gunnarsson, för att du var med i Vi-podden. Vi är tillbaka om 2 veckor med en ny spännande gäst. Tack för nu!